Ja, det är ju härligt när anden får vara med. Arnfinn, han visste inte vilken bön han var just nu. Men rubriken på dagens ämne är: vad är sanning? Jag har nog predikat det här eller talat om detta här förut. Men för mig blir det starkare och starkare att förstå vad Gud menar med sanning. Vad är sanning? Och vi ska börja med några kända bibelverser från Johannes 8:32. Så säger Jesus att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria.
Ja.
Och i Johannes 14:6 så säger han så här. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig.
Ja.
Och i den här världen så är det faktiskt så att det som kanske mest saknas, det är att tro att det finns en sanning. Väldigt många människor har mycket kunskaper om många saker. Och de har visdom av varierande slag. Men att det finns en sanning, det tror de inte. Och jag tänkte på det när vi tittade på en väldigt gammal Jesusfilm häromdagen. Jag tror det var nästan den första som gick. Det var en lång, det var nog 6 timmar, så att vi fick plocka det lite i taget. Men då när Jesus står inför Pontius Pilatus, så säger han, för frågar ju Pontius Pilatus vem han är, så säger Jesus här att jag har kommit för att vittna om sanningen.
Ja.
Och då är Pontius Pilatus kommentar där samma som den är för väldigt många människor idag. Vad är sanning?
Ja.
Och då blir det ju intressant när vi vet att när Jesus är sanningen.
Ja.
Och att Jesus också är ordet som har kommit till oss. Och att vi får ha ordet framför oss varje dag.
Just det.
Längst ut på kanterna i detta så har vi olika former av New Age som talar om sanningen i dem själva. Alltså man söker sanningen i sig själv. Och man tror inte att det finns en fast sanning, utan allting är relativt och att jag kan hitta min sanning i mig själv. Och det som var väldigt hemskt idag, det var, eller för ett tag sedan i denna vecka tror jag, det var när påven inte kan säga att det finns en sanning. Utan han säger att det finns, allting är bra, säger han helt plötsligt. Spelar ingen roll vad du tror på, vad du tror på något. Och då har man ju vikit av från sanningen ganska rejält.
Va? Ja, det är sant.
Men jag tror inte vi ska behöva bekymra oss över de yttringarna. För att vi vet att det finns så många människor, och speciellt innan New Age, som faktiskt söker sanningen. Och de ska vi möta med Guds andes hjälp och berätta för dem vad sanningen är. Ejan och jag har haft hemgrupp i många år. Och vid ett tillfälle så hade vi 3 stycken som kom ifrån New Age-hållet. Som faktiskt blev frälsta på samma tillfälle. Samma kväll, alla 3. Och då berättade de så här. Att när vi hörde, och det var Guds ande som pratade, så kände vi att vi var hemma. Så Guds ande är den som vittnar om vad sanningen är. Och det är så viktigt att vi sätter vår tillit till honom. Slår man på ordet sanning med telefonernas hjälp idag, så kan man ju slå på ordet sanning och sanningen, så finns det, jag vet inte om det är det mest vanligaste ordet, men det finns på ungefär på 300 ställen i Bibeln, så finns ordet sanning och sanningen i både Gamla testamentet och Nya testamentet. Om vi börjar med Gamla testamentet, så har ju genom alla tider så har Herrens profeter varnat Guds folk för att de lämnar sanningen. Och att sanningen har försvunnit, och försvinner också Guds tilltal i de sammanhangen. Och resultatet blir ju förskräckliga avfall och avgudadyrkan, som man undrar ju hur de tänker egentligen. Man undrar ju, har de inte minns vad Jesus har gjort eller vad Gud hade gjort genom befrielsen med hjälp av Moses. Och en av profeterna, Jesaja, han säger så här att rättvisan trängs tillbaka. Rättvisan, det står i Jesaja 59:14. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram.
Ja.
Och för mig är det så att sanning och rättfärdighet krokar hand med varandra. På samma sätt som lugn och orättfärdighet. Mm. Så att förstår vi vad sanningen medför, så är det att den vill leda oss till rättfärdighet. Både naturligtvis till den sanningen som Jesus är, men också att i våra liv när vi fortsätter vandra med honom, så vill han leda oss in på en rättfärdig väg i våra egna liv. Ibland när jag läser Gamla testamentet så blir man ju paff egentligen. Att hur du kan vara så fantastiskt bra med Gud och med ena kungen, och så kommer nästa kung så är det precis tvärtom. Jag undrar ju liksom, hur kan det vara så? Men så kan man ju se, i alla fall i Sverige, men jag tror det är samma i alla nordiska länder. Jag har ett perspektiv kanske på 50 år. Vilket enormt förfall vi har haft i alla fall Sverige. Men jag tror även i Nord. Jag tror att Sverige kanske gick före och Norge har kommit efter med och rusat på ganska ordentligt, har jag förstått. I förfallet, i moraliskt förfall. Och moraliskt förfall är ju en del av styggelsen som leder till orättfärdighet. Så på det sättet kan man förstå det. Och när Paulus säger så här i Romarbrevet 7:24, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp, så är det ju ett uttryck för att han förstår att synden verkar i honom. Han är alltså inte kvitt syndenaturen. Den hänger på hela tiden. Och det är ju hans troskamp då, precis samma som den är i våra liv. Och när vi talar om synden då, så är det, jag tror det är viktigt att påpeka, det är inte i första hand alla de här uttrycken synden har, utan det är för att vårt ego går före det som vi vet är sant. Att vi sätter oss själva i centrum istället för att vi sätter Gud i centrum. Då får vi helt fel perspektiv på tillvaron. Man kan säga också så att lagen som kom genom Mose gavs ju till mänskligheten för att hålla ordning på dem. Och vi vet att de där offrerna som instiftades var ju en förebild på det offer som Jesus en gång skulle göra. Men lagen kom för att upprätthålla ordningen fram till det han kom. Och man kan säga också att i Sverige, men jag tror även i Danmark och Norge, så kom ju påkristningen. Alltså evangeliet kom och det kom ju, reformationen kom. Och blev på sätt en lagens upprätthållare. Det var inte Guds, alltså om man tänker på evangeliet så var inte det Guds mönsterbild. Men det blev ju en makt faktiskt i länderna, kyrkan. Det hade ju de stånderna, kyrkan var ett av stånderna. Och det är ju liksom, idag är det ju en hemsko för kyrkan. Man kommer inte ur det greppet riktigt. Och därför är vi så glada att det finns frikyrkor som är fria ifrån maktbegäret. Och så ska leva efter Jesu förebild istället. Men det finns ju tro för väckelse även i de sammanhangen, tror jag. Det finns många präster som lever i väckelse, så ska jag inte säga någonting om det. Men systemet har varit en hemsko. Men samtidigt får vi vara tacksamma för att faktiskt systemet har ju hållit ordning på folket. Alltså förfallet har inte varit större, det har varit en broms kan man säga då på förfallet. För det hade nog varit större utan kyrkan. Men den riktiga reformationen vet vi samtidigt att det är när väckelsen går fram i våra länder.
Ja.
När väckelsen kommer och upprättar människor och kommer med förlåtelse och förnyelse. Och det är ju den mönsterbilden som Guds ord talar om. Väckelse i församlingen och framförallt också utanför församlingen. Det här med att det finns inte något som är rätt eller fel är ju faktiskt en väldigt hemsko för ett samhälle. Det finns ingen koordination om vart man är på väg. Och vi brukar säga så här när vi undervisar i alfakonceptet, att när den moraliska koden har försvunnit, alltså det finns ingen riktkurs, då försvinner också moralen. Det är bara en tidsfråga innan den försvinner. Och det var därför som det går så fort i våra länder idag. Men löftena i det nya förbundet, det vet ju, det är ju evangelium och det glada budskapet. Och det största bristvaran hos folk idag, det är just den här friden som evangeliet ställer ut som ett löfte. Och friden skapar ju, brist på frid skapar ju också ofrid mellan människor och skapar oroligheter på många olika sätt. Världen blir otryggare och otryggare. Och med tanke på det som sker i Sverige idag, så vi hörde vi här en dag att vi har 3 gånger så hög eller självmordsfrekvens idag för bara 3-4 år sedan i Sverige. Och psykologiska besvär hos ungdomar, det är, man kallar det för ett paradigmskifte. Om det har varit lite konstant ökande genom många år, så har det stuckit rätt upp idag. Så att det finns inte psykologer som kommer kunna hjälpa till i våra ungdomar som växer upp idag. Så det är, man kan säga att vi går mot en katastrof på det psykologiska planet. Och det är för att friden inte finns. Det finns ingenting att ta tag i som kan ge mig frid. Och det är värre än så faktiskt. För redan Hesekiel uttryckte så här i Hesekiel 7:11. Står att våldet reser sig som ett ris mot ogudaktigheten. Eller som det står i folkbibeln. Ja. Våldet är till ett ondskans ris. Och om jag minns 60-talet i Sverige, då var jag inte så gammal, men då talar man om ett mord, talar man om. Och jag minns det fortfarande, det var en som hette Olle Möller som mördade någon. Och det talar man om flera år i Sverige. Idag sker det varje dag, och kanske till och med varje dag i Göteborg, ett mord. Så fort har det gått och så illa har det gått. Och jag tror vi kan se samma mönsterbild i många länder. Så att våldet reser sig som ett ris mot orättfärdigheten. Så orättfärdigheten är bekymret idag. Och orättfärdigheten också är ju ett resultat av syndanaturen. Så för mig som har blivit frälst på äldre dag, som man säger nu var det ju ett tag sedan, men det känns fortfarande som det var nyss. Så är det ju så att Bibeln har ju en underbar förklaring till varför det ser ut som det gör i världen. Och den har också ett underbart svar till vart vi är på väg.
Ja.
Så jag tycker det är fantastiskt att ha Bibeln som ett rättesnöre i allt vad vi gör. Så frid med Gud som evangeliet ger är ju den enda förutsättningen egentligen för att vi ska hamna rätt. Och bli bevarad till ändens tid, som det står i Bibeln. Och då står det, jag tycker, bra bibelord för att påminna sig om vad är evangelium. Det är 1 Korintierbrevet 15:1-4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars så var det ju ingen mening med att ni kom till tro. Sen finns ett litet om där, att hålla fast vid ordet, att förstå att det är liksom inte bara att snubbla förbi detta, utan det finns ett löfte om att bli bevarade om vi håller fast vid ordet. Jag förde vidare till det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blir begravd och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och det är ju på sin plats då att säga att vi tror ju inte på att vi har fått en ny lag i detta. Utan vi har ju fått ett levande ord.
Ja.
Så vi talar om med Guds ande här innan i bönen. Att Guds ande vill göra ordet levande för oss. Så att vi kan ha det som föda varje dag.
Ja. Jesus.
Genom på nyttfödelsen så blir ju vår ande, ja, född på nytt och få ett nytt liv tillsammans med Guds ande. Och ett av Guds andes namn är ju just sanningens ande. Han vill leda oss in i den fulla sanningen. Och han vill då genom Guds ord göra oss fria när vi förstår den fulla sanningen. Så det är fantastiska luften i det här. I 1 Johannes 3:1-3 så står det så här. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, som vi bad om innan det där. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskare, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Alla religiösa former, alla symboliker är ju någonting som ska vara fjärran ifrån den levande församlingen. För de pekar ju bara på en avbild av det som är den äkta varan. Och det var ju till och med så att i Herren talade ju till sitt folk att han hatade deras högtider. För det var inte hjärtats högtider. Och vi vet att Jesaja i kapitel 58, han hatade dem till och med när de fastade och bad. För de brydde sig inte om de svaga och de som inte hade någon hjälp. De gick inte ut till någon som behövde hjälp. Och i allt detta så vill Gud leda oss med sitt ord, sin ande. Så att vi inte ska behöva hålla på med symboliker och avarter av den äkta tron. Och där tror jag faktiskt att man får ansöka sig. För det är väldigt lätt. Tyvärr så ligger det ju i våra syndande hus, skulle jag säga, att vi kan bli obotligt religiösa ibland. Och då hamnar vi väldigt fort fel och det är väldigt svårt. Så att därför behöver vi kanske korrigera varandra. Och Guds andes profeter får komma in och sätta upp pekfingret ibland och i församlingen kanske då att korrigera när vi hamnar fel. Men jag tror att tillsammans så korrigerar vi varandra i kärlek så går det här bra. I Romarbrevet 8, 13 och 14 så står det så här: om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningarna kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Och det är inte alltid så enkelt det där. Vad är att drivas av Guds ande? Ibland kan det bli väldigt religiöst det också. Jag vet att undervisningen om den heliga ande har ibland i kyrkan blivit lite nästan hokus pokus. Att man ska säga så säger Herren och det ska vara lite olika grejer och det ska vara lite mystiskt på det sättet. Men jag tror många gånger att Guds ande verkar i oss när vi som minst anar det. När vi bekänner oss till Jesus, när vi håller oss nära honom i ordet och i bönen och i lovprisningen, ett väldigt enkelt kristet liv, så är han med oss allihopa. Och han vill träna oss att höra hans röst. Det kanske vanliga sättet att höra hans röst, det är ju faktiskt genom att vi läser ordet, så lyser han på det på ett speciellt sätt och så får vi någonting fast att gå på. Men jag tror också, och varit med om det några gånger, när det faktiskt ett ord har blivit så starkt så det, ja, man kan leva på det hur länge som helst nästan. Ett ord kan leva genom hela livet. Det är att ha ett sånt ord som lever med oss hela livet. Vi bara vet att det är så. Det sitter så fast så att det kommer aldrig ifrån det. Och kanske ska jag berätta det lite kort. När jag hade kommit till tro så var jag i England vid ett tillfälle i jobbet. Och jag gick i bokhandeln där och köpte en engelsk bibel. Och min första engelska bibel. Och så bara jag slår upp boken. Och så slår upp Josua. Där Josua har förelagt allting för folket. Och sagt att nu får ni välja. Men så säger han: men jag och mitt hus, vi ska följa Herren. Vi ska tjäna Herren. Och det blev för mig, då var jag inte många, jag var nog bara ett år i Herren. Men det var liksom bara pang. Så jag tänkte, och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner. Utan jag visste att det var ju dyrt att ringa på telefonen på hotellrummet. Det var det på den tiden. Så jag ringde hem och sa att jag har fått ett ord. Och då så säger ägaren till mig att jag har fått ett också. Du får inte säga det förrän jag har sagt mitt. Då läser hon exakt samma ord. Från Josua, tror det är 14 och 7. På kvällen sen så reste jag och hälsade på en kompis. Hans familj hade flyttat till London och jag skulle hälsa på dem. Hade med lite presenter till barna. Lämnade över dem. Så säger hon, frun i huset: jag har en present som du ska ta med hem till ägaren. Och då var det en bonad som jag skulle sy med detta bibelordet. Jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Och då, man kommer aldrig undan en sån här sak. Och det är väl det som vi egentligen lever på. Jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Det ligger så fast i oss att vi, det är som ett löfte för våran son som inte är med på banan. Men det är som ett löfte för oss allihopa i den striden som vi står i på olika sätt. Så att jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Det är det vi lever för, fullt ut, 100%. Och det var, Arnfred berättade om det här med ett levande ord. Alltså det är så kraftfullt så det kan man dö för. Och egentligen är det så att det ordet vi har fått här i vår bibel, och det ord som har varit tilltalet som gjorde att jag tog emot Jesus, det räcker ända in i himmelen. Oavsett om jag snubblar. Jag kan snubbla många gånger på vägen. Jag kan synda många gånger på vägen. Medvetet eller omedvetet. Men det räcker ända in i himmelen. Men sen vill Herren något mer med oss. Han vill. Vi läste här om att vi ska rena oss så som han är ren. Han vill leda oss in i en reningsprocess. Inte att vi lyfter åt det håret och ska bli goda kristna. Utan när hans ande vill tala till oss i varje situation. Hans ande vill leda oss in i ett liv tillsammans med honom. Och det är kanske den största hemligheten, tror jag. Med det här levande ordet, med sanningens ande. Att han vill, han är angelägen om att leda oss. För på något förunderligt sätt, ibland kan vi läsa om bröllopet i himmelen där vi ska mötas och vi ska vara utan fläck och skrynka, så kan man på ena sidan tro att i Jesus Kristus så är vi ju fläckfria. Men det vore ju konstigt om inte Jesus ville att vi skulle ha en reningsprocess redan här på jorden och återspegla hans rättfärdiga liv här. Inte i egen kraft, men med hans ande. För det skapar en frihet över våra liv. Det skapar en glädje över att vi är på rätt väg. Det skapar också, tror jag, en möjlighet till ett helt nytt liv faktiskt. Ett spännande liv med honom. Det som är lurigt, tycker jag, här med det kristna livet. Och du kan säga det kristna religiösa livet. Du kan tala om religiösa liv i andra trosformer. Buddhismen och islam och allt det här. Alla tror ju de gör rätt. Men det kristna, religiösa livet, det är ju ännu farligare. För det ligger så nära sanningen. Så det gör lätt att vi tar fel. Att det, ja, men det ser ju bra ut. Alltså, på bokstaven är det rätt. Men i anden är det fullständigt fel. Och det innebär ju det att Guds ande vill ju egentligen vara den som leder oss i allt. Guds ande är den som säger till mig när det kommer om att lägg nu händerna på den människan. Gå fram till den människan och tala med den människan. Och så vidare och så vidare. Och det börjar ju med att vi uppfattar hans röst i olika sammanhang. Men jag är helt övertygad om att han vill. Och han gör, han talar till alla kristna. Och vill få oss att lyssna. Att ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, står det. Sen är det så att det kristna livet då, det handlar ju inte om i första hand, nu har vi undervisning här och vi har predikan, vi har högtider och vi prisar Herren och Guds ande får möjlighet att tala till oss på många olika sätt. Men det är ju från morgon till kväll hela veckan som egentligen Guds ande vill vara med och leda oss. Och jag tror att det är där vi kommer att upptäcka vilken stor Gud vi har när vi vandrar i det livet. Men när vi kommer tillsammans, står det i första Korintierbrevet 14, 26-30. Hur ska det då vara, bröder? Då står det så här. Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller tre, högst tre, tala. En i sänder och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder, ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Två eller tre personer ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan sitter där och får en uppenbarelse så ska den första vara tyst. Här poängterar ju ordet att när Gud kommer med en uppenbarelse då finns det liksom en öppen dörr i hans ordningar att förmedla den till de som sitter samlade. För då är det ett ord direkt från himmelen som är till välsignelse för den situationen man är i. Och detta kan vara i familjen, men det kan mycket väl vara när vi samlas på andra stycken eller till gudstjänst på en söndag eller när som helst. Så Gud värdesätter uppenbarelsen väldigt tydligt i våra olika sammanhang. När vi talar om uppenbarelse och när vi talar om det levande ordet så har vi ju hört det ordet rema istället för logos. Och det är väl det som är skillnaden på en levande kristendom, det är att vi tror att det finns ett tilltal för varje situation. Ett tilltal som kan leda oss igenom. Och när vi talar om den helige ande så är ju han till för att visa oss vägen där vi enligt vårt mänskliga sinne inte kan finna vägen. Vi vet att det är han har vägen i livets alla situationer. Så att när Gud talar till oss att vi ska rena oss för att komma i ett annat förhållande till honom och för att vi ska höra honom bättre, så är det för vårt bästa. Det är inte att vi ska bli mer religiösa eller att vi ska bli duktigare kristna, utan det är ju för att vårt väl och vi är, och att han har en seger i olika situationer. Vi såg också häromdagen på, jag vet inte om ni har sett den här The Cross, alltså från Kina, väckelsen i Kina, där man kan förundras över hur en människa blir satt i fängelse 21 år för sin tros skull, blir frisläppt och vill inte gå ifrån fängelset. Den människan har fått någonting mer som är värd så mycket mer som inte vi kan förstå. Vi kan förstå att Kina har haft genom alla tidsåldrar ett sånt ateistiskt system. Så när väckelsen kommer där så blir det precis som natt och dag. Kanske problemet i våra länder är att vi har levt med kristendomen. Så vi inte riktigt ser skillnaden på att det är som natt och dag när Guds ande får komma in och göra det levande för oss. För så är det faktiskt. Det är som natt och dag när Guds ande får göra det levande för oss. Det som är intressant att se där också att när dessa människorna, jag tänkte, vad skulle vi göra som missionärer eller motsvarande? Att de bara gråter av kärlek och de vill inget annat bara än att gå till nästa by och berätta. På ett helt otroligt sätt. Det kan vi inte ta oss till. Vi kan inte förstå det ens en gång. Hos oss. Vi har fullt sjå att gå ut och sätta oss här utanför och öppna dörren till kyrkan ibland. Men det finns en annan väg. Det finns en kallelse till oss var och en. Där vi är. Inte att göra det här konstigt på något sätt, men han vill leda oss in i nya vägar. Och när han vill leda oss i ett ord så har jag ett litet härligt ord som heter lydnad. När det uppenbaras för oss en väg så är det upp till oss att lyda. För vi vet ju samtidigt att när all undervisning i Bibeln, när man talar om den goda jordmånen eller vi talar om att bygga huset på Helleberget, så är skillnaden mellan de olika sätten att bygga, det är ju att vi handlar på det vi hör, handlar på det vi förstår. Där kommer lydnaden in då. Men jag är också säker på att när vi börjar leva det livet så blir det också en frukt av, som frukt som Herren ger på det sättet. I 1 Petrus 1 och 22 så står det så här: ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig säd, genom Guds levande ord som består. Så lydnad är ju inte att vara lagisk. Det är väldigt stor skillnad på när Gud gav lagen, om man skulle bara följa den blint. Men i det nya förbundet, på nyttfödelse, så har han gett oss möjligheten att lyda genom tilltalet i den heliga ande. Men det är likväl viktigt att lyda tilltalet, att handla på det. Jag brukar säga så här, jag skriver lite här: om det inte är ande och liv så blir det strid och kiv. Alltså ande och liv, det är det som är skillnaden egentligen i Guds församling. När vi går in mot avslutning här så tänkte jag bara nämna lite grann om vad det står om Guds ord och Guds ande. Väldigt kort. Jag har gjort det här kort för att vi ska bara fånga de här orden. Det står ju här att om vi förstår att summan av Guds ord är sanningen. Det står ju så i Psaltaren 119-160. Att summan av Guds ord är sanningen. Då förstår vi också kampen om Guds ord. Vi står under alla de århundraden då inte vanliga människor fick läsa Guds ord. Och vi förstår om de samhällena som vi lever i nu hemma i våra länder. där det blir väldigt obekvämt när vi talar om vad vi tror är sanningen. Det står tvärt emot vad världen säger om sanningen. Man talar idag om en kärlek som inte är grundad på sanningen i våra länder. Och det finns ingen kärlek utanför sanningen. Så skriver ordet. För att sanningen är att vi ska hamna rätt. Och kärleken är att vi ska bli välsignade. Och det finns ingen välsignelse utanför sanningen. Så att vi får förstå att Guds ord är sanningen. Och Herren vill med Guds ord leda oss in i sanningen. Och att vi ska förstå sanningen. Och det sätter oss fria. Guds ande då, det är ju sanningens ande. Och när vi tillåter honom att verka i oss enskilt och i församlingen eller i grupp på olika sätt, så uppenbaras Guds vilja på det sättet i varje situation. Och då kommer vi till det här kända Johannes 14:17. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Sen Johannes 15:26. Med den hjälparen kommer, som jag ska sända ifrån fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och när vi tänker på att den helige ande hela tiden vill uppenbara för våra hjärtan, så är det ett syfte då att Kristus till slut ska ta gestalt i oss. Att vi faktiskt ska hamna i det rättfärdiga livet, inte av egen kraft utan genom Guds kraft. Men det krävs att vi handlar på ordet, att vi är lydiga, och det krävs att vi är villiga att gå den vägen som han pickar ut för var och en av oss. Vi har ju olika personligheter och de har Gud gett, så vi kan aldrig bli en likadana allihop. Men i perspektivet Kristuslika så kan vi bli likadana allihop. Och när vi läser kärlekens lov, så är det ju fantastiska ord om vad egentligen kärleken är. Men Herrens mål med oss är faktiskt det som står i kärlekens lov. Allt det som står där är Kristus personifierat. Allt det som står där är det livet han vill att vi ska vandra in i. Och bli på det sättet en Kristusdoft i den här världen. Och vi hörde ett härligt, nu inte Marianne har gått hem, men det var ett härligt vittnesbörd när hon inte ens var medveten om att hon förmedlade någonting från Herren. Och så är det, tror jag, många gånger med oss, att någon säger att när vi var där så bad du med, det kanske var 10 år sedan. Man har ingen aning om vad som hände då. Men Gud var där och använde min mun till att säga någonting. Och det kanske som är mest spännande, tror jag. För jag tror faktiskt att det finns en nivå av detta för oss allihopa. Att faktiskt handla mer direkt på Guds tilltal. Men vi får nöja oss med tills vidare, om man uttrycker det så. Att förstå att Gud alltid är med oss i alla situationer. Och att han alltid vill leda oss med sin heliga ande. Ett sista bibelord som tycker jag är vackert. Det finns många vackra bibelord. Men Psaltaren 85:11. Där står det så här. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid ska kyssas. Det kan man smaka på när man går och lägger sig. Sen var det faktiskt så att i morse när jag satt och förberedde det här, så vill jag bara vara lydig och säga vad Herren sa till mig. För det händer ibland, tyvärr inte varje dag, men ibland så kommer det bara några ord så där till en. Och då ska jag vara lydig och säga dem idag. Och det är lite grann vad vi har pratat om här, men evangelium är en förutsättning för frälsningen. Men det finns ingen automatik i att vi speglar Kristuslivet för att vi tror på evangelium. Och om jag fyller på det, så Herren söker på jorden för att avskilja ett egendomsfolk som ska vara hans liv, hans kropp här på jorden. Det är syftet med våra liv, att vi ska återspegla och vara hans kropp här på jorden. Både med våra armar och ben, och, men också med vår mun och med alla våra ägare, allt vi har. Vara hans händer och fötter här på jorden. Och det tycker jag är... Jag har hopp för detta. Jag har inte alltid hopp för hur vi beter oss i våra kyrkor i olika sammanhang. Vi har ett antal år varit på olika ställen. Och ibland kan man tycka då att vi är frikyrkan, vi har för mycket grejer för oss. Så tittar man in i stadskyrkan, där har man symboliken lite lugnare och sådär. Och kan vara avkopplande, men man märker ganska snart att om det inte är liv i ordet, men det kan det vara där också. Men det finns också mycket annat. Så det viktigaste är att vi, när vi planerar våra olika möten, det är att vi öppnar upp för att den helige ande får vara delaktig. Oavsett egentligen hur länge, eller hur mycket vi pratar, eller hur mycket vi spelar, hur mycket vi sjunger. Att förstå att Guds ande vill vara. För han är den ende som kan leda oss på rätta vägar för Guds namns skull.